Några av er kanske har hört mig i något annat sammanhang. Jag har ju under ganska många varit ute och undervisat, haft seminarium om föräldraskap och hur man håller kärleken levande. För några år sedan så fyllde jag 65. Är det någon mer som har fyllt 65 här? Då tänkte jag, nu har jag kommit in i GTS-åldern. Har ni kommit in i GTS-åldern? Ni vet kanske inte vad det är. Nej, jag glömmer, tappar och spiller. Är det någon mer som gör det? Så jag tänkte jag kanske ska lägga av, men sen kom jag på att jag har ju aldrig varit så klok som jag är nu. Jag har aldrig haft så mycket livserfarenhet och levnadshistor som nu, så jag tänkte då kanske jag fortsätter ett tag till. Och på de senaste åren har jag känt att Gud kanske vill använda mig också att predika på söndag förmiddagar så här, så att jag har börjat göra det lite smått. Idag ska det handla om Guds vision, dina gåvor i funktion. Jag hoppas att du ska upptäcka eller bli mer medveten om vad det är för gåvor som Gud har lagt ner just hos dig. Inte bara att du ska upptäcka dem, utan att du ska få inspiration, ny inspiration att blomma och utveckla de här gåvorna ännu mer. Och du kanske sitter här som av olika skäl har grävt ner dina talenter, dina gåvor. Det är besvikelse, motgångar, du har satsat på andra saker i livet. Jag hoppas att du ska få lust att gräva upp den här gåvan nu på förmiddagen. Det finns ingen som du. Har aldrig funnits någon som du, kommer aldrig att finnas någon som du. Som har den personlighet du har, som har de gener och kromosomer och de gåvor som du har. Och de gåvorna har Gud gett dig för att du ska, för Gud har en särskild plan med dig och med ditt liv. Det är inte bara med framstående kristna personer, församlingsledare och pastorer, evangelister som Gud har en uppgift för. Gud har en uppgift för dig också. Antingen du är 15 år, 45, 65 eller 75 år så har Gud en uppgift för dig. I Guds rike pensioneras man aldrig. Fast det finns inga förtidspensionärer, inga sjukpensionärer heller. Och det finns inga arbetslösa i Guds rike heller. Och du som kanske är sjuk eller har olika svårigheter, du kanske har misslyckats i livet. Gud kan inte använda dig trots dina misslyckanden, utan på grund av dina misslyckanden. För du kanske kan hjälpa andra som är i samma situation som du. Jag ska se om vi har fått upp den, ja. Jag upptäckte ganska tidigt att jag skulle bli psykolog. Det upptäckte jag när jag var 15 år. Först när jag var 45 så upptäckte jag att Gud kanske gett mig en gåva att skriva. För några år sedan så tänkte jag att Gud kanske gett mig en gåva att delta i samhällsdebatter, för vi kristna är alldeles för tysta. Och det kanske så för dig också, du upptäcker olika gåvor under olika perioder av ditt liv. Vi har en nära vän som har suttit i fängelse, varm kristen, som ändå har gjort ett övertramp. Suttit inne 3-4 år, han är frigiven nu. Jag frågade honom när han satt inne, hur klarar du av att överleva i flera år i ett fängelse bland andra som också har gjort stora brott? Jo, han sa, det går riktigt bra. Varför då? Jo, tillsammans med en diakon från en församling här i stan så har vi startat en alfagrupp i det här fängelset. Och många människor har kommit till tro genom den här alfagruppen. Det innebär alltså att Gud kan använda dig med trots att vi har misslyckats på livets områden. Ja, när man läser i Bibeln om hur man upptäcker sina gåvor så står det mest om det i första Korintherbrevet, 12 kapitlet. Och där finns 4 saker jag vill lyfta fram som Gud vill säga till dig och mig som har med våra gåvor att göra. Ska vi se om jag klarar den här tekniken. Det första man ser när man läser i första Korintherbrevet, 12 kapitlet, det är att det är ingen slump att du är du. Det är ingen tillfällighet att du har de gåvor som du har. Det står så här att, vi ska se här. Nu har Gud givit varje enskild del den plats i kroppen som han ville. Så är du missnöjd med dig själv får du klaga på Gud, för det är han som har skapat dig. Och jag tror inte han gjorde något misstag när han skapade dig. Det andra vi ser det är att alla olika gåvor behövs. Det står här i ett av bibelorden. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blir det då av kroppen? Alltså för att Guds rike ska kunna fungera så måste alla olika gåvor fungera. Man måste uppmuntra alla gåvor. Uppmuntra bara vissa gåvor så kan man hamna väldigt snett i vissa församlingar faktiskt. Igår i församlingar där man bara lyfter upp de mer karismatiska gåvorna så kan en del bli brännskadade och lämna både Gud och församlingen. Där behövs det människor som har gåvan att kunna förmana sig till att man håller balansen. Det tredje vi ser där det är att du behövs för att du inte är som de andra. Om foten säger, jag är inte hand så hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Har du känt någon gång att du är lite annorlunda än de andra? Det har jag känt ibland. Jag tänker inte som de andra, jag upplever inte Gud som de andra. Ska jag vara med i det här sammanhanget? För jag är ju inte som de andra. Men sen tror jag Gud har sagt till mig, Alf, du ska vara kvar där för att du inte är som de andra. Vore du som alla andra behövs du inte. Men just för att du inte är som de andra behövs du. Också du som sitter i den här församlingen. Det fjärde Bibeln vill säga att du behöver också de andra. Paulus säger så här, och foten säger, jag är inte, eller ögat kan inte säga till foten, jag behöver dig inte. Du kan inte säga att du klarar dig själv, du behöver de andra. Inte bara dina goda vänner, du behöver också de lite knepiga, besvärliga människorna. Finns det några sådana i den här församlingen? Några som du tycker är knepiga? Alltså det finns det inte, det är bara missionskyrkan i Nässjö, det finns knepiga. Du behöver också de människorna, inte bara de som höjer upp det, utan också de som du har lite svårt för. Varför behöver du dem? Kanske för att få lite mer tålamod, för att få lite större kärlek. Men hur ska man upptäcka sina gåvor? Det finns fem olika sätt att upptäcka sina gåvor som jag ska gå in på här. Jag nämnde lite grann om det här för er som var igår. Nu blir det lite fördjupat. Det vanligaste sättet att upptäcka sina gåvor är att upptäcka vad jag är bra på. Och jag hade handuppräckning här igår. Jag sa att när jag gick i skolan så hade man en snäv syn på begåvning. Antingen var man praktisk eller så var man läshuvud. Och nu ska du få bestämma sig, ska vi ha handuppräckning? De som var här igår, det var nästan praktiska allihopa. Det fanns nästan inga läshuvuden, bara några få. Så nu måste ni få välja ett av de här. Hur många av er ser er mer som praktiska? Vill ni räcka upp handen för att se? Hur många ser er som läshuvuden? Det var nästan lika många. Det var fler läshuvuden som kom idag. Ser en del som inte något av delarna? Eller ser ni båda delarna? Praktisk är jag inte. Jag tänkte att jag har gått på universitet i 5 år så borde jag kunna byta olja på bilen. Jag är lite ekonomisk så jag tänker att jag kanske tjänar ett par hundra med att byta olja själv istället för att lämna på verkstaden. Så jag skruvade ut upp en sån där liten skruv under motorn där det rann ut olja. Yes, jag klarade det. Jag kunde det här. Skruvade i proppen, fyllde på olja i motorn. Min fru tog bilen och körde in till Nässjö. Ringde en halvtimme senare, helt förtvivlad. Bilen tvärstannade mitt på Storgatan. Det är trafikkaos, jag kommer varken fram eller tillbaka. Man fick boxera bilen till verkstaden. De konstaterade att jag hade tömt ut olja och växellådan fyllt på i motorn. Så växellådan skar ihop. Kostade 6 000 för jag skulle tjäna 200 kronor. Nu säger forskarna att Gud har skapat oss med minst 10 olika begåvningar. En del av er är språkligt begåvade. Ni har lätt för att uttrycka er, lätt för att lära språk. En del är matematiskt logiska. Ni är väldigt smarta. Ni kan dra logiska slutsatser. En del av er har en social kompetens, en social begåvning. Ni är bra på relationer. En del av er har en estetisk begåvning, kan skapa, måla, inreda, göra det vackert. En del av er har en praktisk begåvning och en del av er har en teknisk begåvning. Ja, är det några av er som har dålig självkänsla, dåligt självförtroende? Ni behöver inte räcka upp handen. Vet ni vad som händer om man frågar en sån person, vad är du bra på? Då börjar de räkna upp allting de är dåliga på. Det var inte det jag ville veta. Så har du en dålig självkänsla så kanske du ska tänka efter, vad tycker du har varit roligt i ditt liv? Vad har varit roligast på jobbet? Vad är roligast att göra i kyrkan? Det är ofta det du är bra på. Jag berättade också igår för de som var där att min fru växte upp som pastorsbarn inom pingströrelsen och var tvungen att gå till kyrkan 5 gånger i veckan. Och jag sa, det är nåd att hon är bevarad. De värsta möten hon skulle gå på, det var missionsmöte. För hon hade fått för sig, tänk om Gud kallar mig till missionär på det här missionsmötet. Det är det absolut sista jag vill. Så var livrädd för det. Jag tror inte Gud är så dum så han kallar dig till någonting du absolut inte vill. Då kommer du aldrig i tjänst eller så tröttnar du med en gång. Han kallar dig till någonting du tycker är roligt. Så känner du glädje att göra vissa saker så är det nog Guds tilltal till dig. Det här är en gåva du har. Vad brinner du för? Hörrni, ni pingstvänner, ni läser mycket Bibeln. Minns ni hur Mose kallades? Hur kallade Gud Mose? Är det någon av er som minns? Så får ni gärna säga det. För de som inte minns. En brinnande buske, ja. Han såg en buske som brann och Gud talade till honom. Jag tror det inte så ofta Gud kallar oss idag genom att vi ser syn eller hör röster. Men det är något som brinner inom dig. Det är något som engagerar dig. Det är något som upprör dig. Att jag för 30 år sedan började skriva och undervisa hur man håller kärleken levande i äktenskap. Och jag tyckte det var så tragiskt både i samhället och i våra församlingar. Vi viger folk och önskar en Guds välsignelse. Sen gör vi ingenting förrän de kommer till pastorn och säger nu ska vi skilja oss. Ibland är det för sent. Och jag tänker om ingen annan gör det får jag väl göra det. Och jag tror när du känner, du ser ett problem i församlingen, i din bekantskapskrets eller i samhället, i kommunen. Så här kan det inte vara, det här borde någon göra något åt. Jag tror det är Guds röst till dig. Du är en av dem som ska göra det. Fjärde sättet att upptäcka sina gåvor är att ta fasta på det andra människor uppmuntrat dig för. Att jag nu för en vecka sedan kom ut med min 10:e bok beror på ett samtal som jag fick för 30 år sedan av en helt okänd person. Ett samtal som varade 5 minuter som förändrade hela mitt liv. Jag var ungefär 40 år och jag hade gjort någonting jag aldrig hade gjort innan. Jag skrev en sån här liten insändare och skickade in den till Evangelie Herold. Finns det några gamla pingstvänner här som minns den tidningen? Det minns ni, ja. De tog in den. Jag tänkte de har kanske inte mycket annat att fylla tidningen med. Men de tog in den och jag blev jätteglad. Ändå gladare blev jag en vecka senare då en journalist som heter Birgit Eriksson ringde och sa: det var en liten bra insändare. Skulle inte du komma upp till Stockholm för vi vill att du ska skriva en hel artikel om föräldraskap på vår tidning. Utan det samtalet hade jag inte skrivit en enda bok. Och de har nu sålt sig några 100 000 exemplar. Utan det samtalet hade jag inte åkt runt och undervisat. Utan det samtalet hade jag inte stått här. Vad finns det som andra människor uppmuntrat dig för? När du var ung eller när du är nu. De kanske ser en gåva som du inte är medveten om. Och det är kanske Guds röst via dem som ska få dig att upptäcka vad som är din gåva. Femte sättet att upptäcka sina gåvor är att testa. Eller fjärde sättet, ja, femte sättet, uppmuntra eller testa och se. Man vet ju inte alltid vad man har för gåvor för man har testat och prövat på. För ett antal år sedan blev jag invald i att sitta i styrelsen i en församling. Jag tänkte, det kanske är min gåva. Jag satt ett år, det gör jag aldrig om. Det var inte min grej. Jag tyckte jag gjorde ingen nytta. Man bara pratade och pratade. Och jag fick ont i huvudet, jag ville bara ifrån. Det bara sög och sög. Så jag upptäckte, det var inte min grej. Men sen kan jag sitta och hjälpa par som har kris i sitt äktenskap ett par timmar. Det suger energi, men jag får ny energi också. Hörrni, nu ska jag göra som jag brukar. Får man göra så att man gör en liten paus och ni får prata här. Så nu gör jag en liten paus här, så får du chansen om du vill att samtala med någon som sitter jämte dig. Vill du inte, måste du inte. Men vill du så, prata gärna någon minut om vad är du bra på? Vad tycker du är roligt? Vad finns det du brinner för? Vad andra uppmuntrat dig för? Och är du en sån som vågar testa nya saker? Eller är du väldigt rädd, du vågar inte testa nytt? Och du kan prata ganska fritt i en eller högst 2 minuter. För ni behöver inte redovisa för sanningen vad ni säger. Så varsågoda, sätt igång. Ja, det var lite grann hur man upptäcker sina gåvor. Vilka gåvor har man egentligen? När ni vet, Bibeln talar om andliga nådegåvor. Har ni koll på hur många andliga nådegåvor Bibeln talar om egentligen? Och vet ni vad det är för gåvor Bibeln talar om? Jag har räknat, jag tror det är nästan 20 olika andliga nådegåvor som Bibeln talar om. Så det är en väldigt bredd. Och så finns det en mängd naturliga gåvor som vi alla föds med. Och jag tror att både de andliga gåvorna och de naturliga gåvorna, de är lika viktiga. Och de naturliga gåvorna är lika andliga för det är Gud som har gett dem också. Så frågan man ska ställa sig inte hur är jag begåvad, utan hur är jag begåvad? I Korintherbrevet 12 kapitel så pratar Paulus om att vi är lemmar i Kristi kropp. Och jag tänkte, utifrån den bilden så ska jag prata lite grann om och hjälpa dig att upptäcka de gåvor du har. Vad tror du om du tänker spontant? Om man har gåvan att vara öga, vad är det då för gåva man har? Om man är öra, vad är det för gåva? Om man är hand, om man är hjärna eller hjärta eller fot, vad är det för gåva man har då? Ja, vi ska strax komma in på det. Först har vi det här med gåvan att vara öga. Vad tänker ni då? Vad har man för gåva när man har gåvan att vara öga? Man ser människor. Vad är det som gör att vissa församlingar växer och andra krymper? En gemensam faktor i alla församlingar som växer är att man känner sig sedd. Man känner sig bekräftad. Folk hälsar på en, de bryr sig, man kommer in i en gemenskap. En del av er har kanske den här förmågan att vara öga. Ni får andra människor att känna sig sedda. Min fru har den gåvan. Jag var med i en församling innan, så var det en kvinna hon inte hade sett på en månad och så sa hon till den kvinnan när hon såg henne efter en månad: vad roligt att se dig. Och då börjar kvinnan att gråta. Och Kerstin sa, har jag sagt något fel? Nej, sa hon, jag har varit med i den här församlingen i 30 år. Än har inte någon sagt, vad roligt att se dig. Jag hoppas man inte känner så i den här församlingen. Och några av er har den här speciella gåvan att se människor. Jag har börjat göra så i vår församling. På kyrkraft så sätter jag inte med mina närmaste vänner. Jag kollar upp, är det någon som är ny i kyrkan här? Är det någon som ingen annan pratar med? Och då går jag faktiskt dit ibland och sätter mig. Och vilka intressanta samtal man kan få. Alla har inte den gåvan, men några av er har den. Man kan också vara öga på så sätt man är visionär. Ni vet, företagen här i riksdag, ska de överleva om 10 år, behövs det visionärer. Hur ska vi jobba i företag? För det ska vara ett växande, livskraftigt företag om 10 år. Det behövs också visionärer i församlingen. Hur ska vi utveckla vår verksamhet för att det ska vara en attraktiv församling om 10 år? Några av er kanske har den här gåvan att se, vad ska vi göra nu för att det ska vara bra i framtiden, medan andra är upptagna av att lösa akuta problem just nu. De här visionärerna, de är lite jobbiga. De ifrågasätter saker, de kommer med nya idéer. Och det behövs visionärer, så behöver de här visionärerna bromsklossa också så att det blir något sån här realistiskt vad de gör. Så finns det de som är möjlighetstänka, de är positiva, de ser möjligheter. Finns det några människor i den här församlingen som säger det här går inte, det är ingen idé att försöka? Pessimister, det kanske finns optimister också. När andra kör huvudet i vägen så tänker de, man letar upp en dörr, vad ska vi göra? Det finns nog något ställe att gå vidare. En del av er har gåvan att vara öga. Några av er har gåvan att vara öra. Ni är bra på att lyssna. Säger Bibeln någonting om lyssna? Ja. Bibeln säger, prata inte så förtvivlat mycket utan var bättre på att lyssna. Var sed till att prata och snart till att lyssna. Det är inte så ofta jag träffar människor som är bra på att lyssna faktiskt. Man ställer en fråga, sen pratar de oavbrutet i en halvtimme. Munnen går som en symaskin, snål upp och ner. Man får inte syl i vädret. En del pratar både på ut- och inandningen. Alltså jag blir så trött på sådana som inte kan lyssna. En del av här gåvan att lyssna. På jobbet tycker man att jag har varit bra på att lyssna, men frågan i min fru så tycker hon inte det. Därför säger hon fortfarande ibland, Alf, hörde vad jag sa? Ja, det hörde jag. Vad sa jag? Då kan jag i bästa fall komma ihåg de sista orden i meningen. Men jag tror att vi män, vi är lite sämre på att lyssna. Ni kvinnor, har ni märkt det? Har ni kvinnor märkt det? Hörrni, jag har läst att man kan fotografera vad som händer i hjärnan när en man lyssnar och när en kvinna lyssnar. Vet ni kvinnor, det är inte bara din man, utan när alla, de flesta män lyssnar, så det är bara en liten del i hjärnan som är aktiv. Vilken del är problemlösningshjärnan? Vad är det som är problemet? Och så kommer man med massa goda råd istället för bara lyssna. Ja. Hur lyssnar man? Visa intresse, avbryt inte den andra utan ställ lite följdfrågor, berätta lite mer. Hur var det då? Försök att visa att du förstår hur personen känner sig. Vad jobbigt det måste vara för dig. Blir du inte glad för det? Blir du inte nervös då? Att du verkligen visar att du har lyssnat. En del av er har gåvan att lyssna. Ja, sen har vi, ska jag säga, en del av er har gåvan att vara mun. Vad tänker ni på? Vad är man bra på om man är mun? Ja. Hörrni, många fascineras av stora idrottsidoler. En del av er unga killar kanske har Zlatan som en stor idol. Vet ni vilka jag beundrar mest? Det är människor som kan stå i en talarstol, som kan kommunicera ett budskap som gör att folk lyssnar. Som gör att de inte gäspar och somnar. Som gör att folk blir påverkade. Och en del av er har den här förmågan att vara mun. Ni kan förmedla ett budskap. Bibeln talar om vissa andliga nådogåvor. En del har gåvan att vara evangelist. Att kunna vittna, tala om Gud så icke-kristna människor får en tro. En del har gåvan att vara lärare. De kan undervisa. Och du kanske har den här gåvan att du kan påverka genom det du säger. Du kanske är en bra ledare. Vad ska en bra ledare? Hur är en bra ledare? De gör inte allting själv. De motiverar andra människor. Pratar för andra engagerade. Får dem att jobba mot ett gemensamt mål. Du kanske kan delta i samhällsdebatten eller våga säga vad du tycker och tänker. Det finns i vårt samhälle en åsiktselit och vissa politiskt korrekta åsikter. Och sen får man inte sticka ut och säga något annat för då blir man idiotförklarad. Men du kanske vågar sticka ut och säga vad du står för. Hävda din kristna tro, hävda dina kristna värderingar. Ja, du kanske är den som också är bra på att samtala om livsfrågor, om Gud, om livet. När andra människor pratar om väder och vind så kan du prata om lite viktiga frågor. Hur mår du egentligen? Du kanske har gåvan att kunna be. Be offentligt eller be för andra människor. Det är också en gudagåva. Ja, vad har vi mer? Sen kan vi ha gåvan att vara hand. I vårt samhälle så är det väldigt hög status att syssla med IT, att bli läkare och civilingenjör och sånt där. Men att jobba praktiskt, att vara snickare eller att vara VVS-montör eller laga bilar, det har ju inte särskilt hög status. Men det är ju lika viktigt. Och jag hoppas att det här tänkandet inte har gått in i församlingen. Det är ju inte finare och det är inte viktigare Guds att sitta i styrelsen än att städa toaletterna. Båda sakerna behövs ju. Jag medverkade för några år sedan på Lapplandsveckan där uppe i Husbonliden långt in i skogen med en massa mygg. Och det var en kvinna som var ledare för den här Lapplandsveckan och sa att det är många pastorer som har ringt och sagt att de har upplevt Guds tydliga kallelse att komma hit och predika. Men en har ingen ringt och sagt att de har upplevt Guds kallelse att komma hit och städa toaletterna. En del av er kanske har den här praktiska gåvan. Hur skulle det vara i den här kyrkan om inte folk var praktiska som kunde laga och städa och reparera? Sen kan du också vara den att du är en givande hand, du är generös och givmild. Det är en gåva som Bibeln talar om, gåvan att dela med sig och att tjäna. En del av er är väldigt bra på den här givmildheten. Ni satsar er tid, era pengar och väldigt mycket för att den här församlingen ska fungera. Sen har vi en del som är en skapande hand. Ni ser till att det blir vackert, ni kan måla, ni kan rita, ni kan skriva. Det är också en gudagåva som vi ska använda, inte bara de musikaliska gåvorna i vår församling. Och sen är en del av er, ni är bra på kroppskontakt. Alltså ibland träffar man människor, de tar in på ett positivt sätt som gör att man kommer nära varandra. Det är ingen sexuell, det är inte det där, utan det är rent vänskapligt. Och en del av er, ni kan ta i andra människor så det skapas en samhörighet. Och då är det ett hormon i kroppen som heter oxytocin som frisätts och det stärker samhörigheten. Ja, vi ska se vad har vi mer sedan. Sen kan man vara fot. Det är kanske inte så lätt att komma på. Är det någon som kan tänka er om man har gåvan att vara fot, vad är man bra på då? Finns det någon? Jag hörde inte. Ja, Bibeln talar om att ha villighetens sko på sina fötter. En del av er har den här gåvan att ni är i fot, ni ställer alltid upp. Hör ni, om man i den här församlingen eller i riksdag ska be någon om hjälp, ska man be den som har mest att göra eller den som har minst att göra? Det som har mest att göra, det var rätt unisont, ja. Har de inte tid så tar de sig tid. Och en del av er har den här gåvan, ni ställer alltid upp. Om ingen annan så gör den, ni känner det ansvaret. Säger Jesus någonting om du att ställa upp? Han säger, om någon tvingar dig att gå en mil så ska du gå två. Jag hade en person jag känner, han hade en granne som hade villighetens gåva. Han sa till grannen, jag ska åka på semester en vecka, kan du vattna blommorna inne i huset? Ja. Och när han kom tillbaka, då hade grannen rensat rabatterna ute och klippt gräsmattan och rivit bort all mossa också. Han hade villighetens gåva, en del av er har den här gåvan och det är en viktig gåva. Ja, sen har en del gåvan att vara hjärta. Det är kanske lättare för er att komma på. Är det någon av er som kan komma på om man har gåvan att vara hjärta? Vad är det då man har för gåva? Jag hörde inte. Nähä. Kärleksgåva, ja. Ni är empatiska, ni bryr er. Ni är bra på relationer. Och Bibeln talar om den gåva att visa barmhärtighet. Att bry dig om andra. Ska se här med. Ni vet, man pratar om IQ, det är hur intelligent man är. Sen pratar man om EQ också, har ni hört det uttrycket? Emotional intelligence. Min fru säger att jag är mer intelligent än henne, jag har högre IQ. Men jag säger, du har högre EQ än jag. Du är mer känslomässigt intelligent, du är bra på relationer. Och ska man välja så tror jag det är viktigt att med ett varmt hjärta med en smart hjärna. Även om det bästa är att man kan kombinera båda delarna. På samma sätt som vissa av er föds som är musikaliska än andra så har Gud skapat en del av er. Ni har mer empati än andra. Ni har det redan från början som en naturlig gåva. Är det några av er som har jobbat eller jobbar med barn inom skola och förskola? Har ni märkt att vissa barn redan tidigt, de är mer empatiska? De bryr sig, de tröstar, de ställer upp. Men den andra inte har särskilt mycket empati. En del av er har den här gåvan. Den ska ni använda för att bry er. Du är bra på relationer. Du kanske är bra på, inte bara på att umgås med människor som är som du, utan folk som hamnat i kris. Lite udda människor som kom in i kyrkan som andra undviker. Du vågar ta kontakt. Du är bra på relationer. Ja, vad finns det mer? Sen kan man vara hjärna också. Hörrni, Bibeln talar inte om intelligens. Men Bibeln talar om två andliga gåvor som är kopplade till det här med hjärnan. Det är kunskapens gåva och vishetens gåva. En del av er har kunskapens gåva. Ni har en andlig kunskap eller ni har specialkunskap inom vissa områden. Använd inte det bara på jobbet, använd det i kyrkan också. En del av er har vishetens gåva. Man kan ha mycket kunskap men inte vara särskilt vis. Vis är de som kan fatta kloka beslut. Och när ni måste fatta viktiga beslut i den här församlingen, då är det kanske de människor som har vishetens gåva som man ska lyssna på. Det är inte alltid de unga välutbildade kan vara det ibland. Är det du som är 60 eller 70 år? Du kanske har en vishet som andra inte har. Hörrni, sen kan man vara lillhjärna också. Är det någon som vet vad lillhjärna har för funktion i kroppen? Jobbar du inom vården så bör du kunna det. Det ingår i kursen. Någon som vet vad lillhjärna har för funktion? Den har hand om balansen. Det behövs människor som är lillhjärna i församlingen också som ser till att det finns balans i församlingen. Bibeln kallar den gåvan för gåvan att förmana. I frikyrkorna förr i tiden så hade man syndakataloger. Man uteslöt folk på höger och vänster, till höger och vänster. Man gjorde fel många gånger. Men även idag så behövs det människor som har gåvan att förmana. Som kan ge kritik, som kan påpeka att nu är du på fel väg. Som kan se till att vi i församlingar att vi inte kör i diket. Jag har hört om församlingar, du har hört om församlingar där det kommer någon maktmänniska som tar över. Och man hamnar helt snett. För att det finns ingen som vågar använda gåvan att förmana. Vilka ska ha gåvan att förmana? Inte de som är bra på att hitta fel hos andra. Känner du någon som är bra på att hitta fel? De ska inte förmana. I tidningen så finns det ibland en bild och så står det finn fem fel. Har ni sett sådana teckningar så ska man hitta fel. Alltså de som hittar fel på andra, de ska inte ha gåvan att förmana. Den som ska förmana, det är de som har mycket kärlek, så mycket tålamod, som förmanar inte för att trycka ner, utan som vill hjälpa människor att växa upp. Nu ska ni få prata lite grann med varandra. Om ni ska välja någon av de här gåvorna, vad har du mest av och vad har du minst av? Snart är det kyrkaffe, då får ni chans att samtala lite mer med varandra. När man läser Bibeln så blir man fascinerad av att Gud använder i första hand inte en liten andlig insatsstyrka. Han använder för det mesta vanliga människor. Och han använder också människor som har brist i sin personlighet. Som har svaghet i sin karaktär och som har misslyckats på olika områden i livet. Så även du som har brist i din personlighet, du som har misslyckats både med det ena och det andra, Gud kan fortfarande använda dig. Ska vi titta på några bibliska exempel på hur Gud använder människor med svaghet och brister, människor som har misslyckats? Mose, han skulle aldrig kunna bli pingstledare. Han hade kort stubin och han kunde inte prata. Han hade trögt målför. Han var inte bra på att kommunicera, så han skulle aldrig kunna bli församlingsledare. Han hade så kort stubin så han slog ihjäl en egyptier. Och så blev han Gamla testamentets skickligaste folkledare. Han skulle leda 600 000 män förutom kvinnor bara 40 år i öknen. Jag skulle tveka om jag blev ombedd att leda en pensionärsrättskåne 3 dagar med 40 pensionärer. Vi har profeten Elia, han var deprimerad, han hade ingen livslust, han ville inte leva. Alltså Gud använder inte bara dig som är positiv och optimistisk, du som måste vara ett antidepressivt. Som har svårt att komma upp ur sängen på morgonen, som inte känner glädje, Gud kan använda dig också. Och vi har kung David, jag vet inte hur många fruar han hade, massvis av fruar. Sen hade han bihustru också, jag vet inte vad det är för skillnad på hustru och bihustru. Och ändå skulle han vänsterprassla med Batseba. Och ändå kunde Gud använda honom att skriva dessa fantastiska psalmer i Psaltaren. Och vi har kvinnan vid Sykarsbrunnen, hon hade fem karar där hon nu hade, var inte hennes egen. Och hon blev väckelseevangelist. Hon gick in i stan och berättade att hon hade funnit Jesus. Och många människor kom till tro för den kvinnans skull. Så även du som har misslyckats på det sexuella området, Gud kan använda dig också. Och Zacchaeus, han höll på med ekonomisk brottslighet. Och han blev den största filantropen där han gav bort väldigt mycket av sina ägodelar. Och Petrus, han så hade hetsigt humör och så var en riktig fegis. Han vågade inte tala om att han var Jesu lärjunge när en liten tjänsteflicka frågade honom. Han blev ledare för den första kristna församlingen, trots att han var riktig fegis. Och Thomas, han tvivlade, och Timoteus, han hade dålig självkänsla. Så Gud kan använda oss alla. Hörrni, om vi utgår från den här liknelsen om talenterna, så var det ju den här tjänaren som har fått en talent, han gick och grävde ner den. Och jag ska bara kort nämna, det finns 3-4 olika skäl till att vi gräver ner våra gåvor. Sen hinner jag inte gå in på hur man gräver upp dem. Men det finns 4 vanliga skäl till att vi gräver ner våra gåvor. Han hade nog dålig självkänsla. Han tänkte, den har fått 2 talenter och den 5, jag har fått bara en. Alltså jag behövs nog inte. Det är ingen idé, jag klarar inte det här. Han hade dåligt självförtroende och han var rädd för misslyckande. Han såg att den här hans herre var van att skörda där han inte hade sått. Och han tänkte, jag misslyckas nog, jag klarar inte det här. Det är ingen idé att försöka. Han skyllde på det, men så kom hans herre och sa att du har varit lat och slö. Att du inte använder dina gåvor, skyll inte bara på att du är rädd för misslyckas, du kanske är lat också. Ja, jag tänkte avrunda lite kort med att nämna, ska en kropp kunna leva och växa och utvecklas, så behöver den 3 olika saker. Den behöver näring, den behöver aktivitet och den behöver vila. Så det är också med dina gåvor, de behöver näring, du måste använda dem och så måste du också vila. Om vi tar det här, hur får man näring? Jag tror att har du en nära Guds relation så får du mer energi och kraft att tjäna andra människor. Även människor som inte har en Guds relation kan engagera sig för ensamkommande flykting, barn och missbrukare. Men jag har känsla av att människor med en kristen tror de har lite större uthållighet. För de upplever Guds kärlek och det leder till att man har lättare att ge ut. Jesus använder den här liknelsen av vinträdet och grenarna. Har du en nära Guds relation så tror jag att du kan bära mer frukt i ditt liv. Om du inser att du är kallad och utvald av Gud, att han har en speciell uppgift för dig, så tror jag att det ger dig näring. Gud har en tanke med dig. Det är inte en slump att du är den du är. Sen gäller det att fokusera på det som ger energi. Jag berättade att sitta i styrelse, det gav inte mig energi, men möta människor ger mig energi. Vad är det som ger dig energi? Och du kanske ska ha kontakt med människor som ger dig energi. Har du människor som ger dig energi eller har du... Så är det människor som bara suger och suger och suger. Du kanske inte ska lämna dem som suger helt, men du måste kontakta dem som ger dig energi. Vilka människor har du i den här församlingen som uppmuntrar dig, som får dig att växa? Det behövs också aktivitet. En muskel som inte används, den förtvinar. Du måste träna upp dina muskler för att de ska funka. Det är också med så med dina gåvor. Du måste använda dina gåvor för att de ska utvecklas. De är inte fullt utvecklade från början. Hörrni, en sån här elitidrottsman som har vunnit någonting i OS där i Korea. Hur många timmar tror ni de har tränat? Har de tränat 500 timmar eller 1000? Mellan 5 och 10 000 timmar. Så ska du utveckla dina gåvor så måste du träna. Ibland så säger någon efter en sån här predikan, det var en bra predikan, jag somnade inte. Då brukar jag säga, jag har tränat i 30 år. Du måste också använda dina gåvor. För att kunna säga ja till det som är din livsuppgift så måste du också kunna säga nej. I frikyrkan har vi lite svårt att säga nej, man ska alltid ställa upp. Men ska du kunna fokusera på det Gud vill så måste du kunna fokusera på en massa andra saker. Vi hade för ett tag sedan ett äppelträd i vår trädgård. Ska det bära mycket frukt så måste man beskära det där trädet så det inte blir en massa vattenskott. Du kanske också måste kunna säga nej och beskära och fokusera på det Gud vill att du ska göra. För att du ska ha kraft och åka och göra det. Så det gäller att vara aktiv i rätt sammanhang också. Jesus sa ganska drastiskt att man ska inte kasta pärlor för svinen. Alltså är du i ett sammanhang där dina gåvor tas emot? Där man är tacksam, där du känner att du kan tjäna med dina gåvor? Eller är du i vissa sammanhang, här tas inte gåvorna emot. Du kanske du ska hitta ett annat sammanhang där gåvorna tas emot på ett annat sätt. Hörrni, sen måste man också kunna vila. Många människor blir utbrända och en del är lite vidbrända. De är inte riktigt utbrända, de är bara lite vidbrända. Gud behövde vila. Sjunde dagen så vilade han. Och Gud vilade inte bara på sjunde dagen, han gjorde något annat också. Är det någon som har lagt märke till vad gjorde Gud när han vilade på sjunde dagen? Han gjorde också något annat. Han såg att det var gott. Så när du vilar kanske du också ska tänka på allt gott som du har kunnat åstadkomma den här dagen. Jesus behövde vila. Han behövde ta med sina lärjungar och gå bort till nöd och trakt för att vila. Och du behöver också vila. Det är inte farligt att jobba mycket bara man tar sig tid att vila. Hur vilar man på bästa sätt? Bästa sättet att vila är att göra det man tycker är roligt. Inte bara ligga och titta i taket. Jag vilar genom att gå ut i skogen. Min fru vilar genom att lösa korsord och sticka. Innan jag strax sätter punkt för den här predikan så måste ni få prata om vad ger dig näring? Är du en sån som kan vila eller jobbar du för mycket? Utvecklar du dina gåvor? Använder du dem? Så varsågoda, så ska vi strax sätta punkt för den här predikan. En sista bild. Jesus säger till dig och mig, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt dig för att du ska gå stad och bära frukt. Och jag hoppas du den här förmiddagen ska ha blivit lite mer medveten om vad du har för gåvor och vilka gåvor du inte har, att du ska kunna få lust att använda dem och tjäna Gud och den här församlingen och den här kommunen på många olika sätt. Vi jämför oss ofta, du har fått mer gåvor än jag. Gud är inte det minsta intresserad av hur många gåvor du har fått. Han är bara intresserad av två saker. Att du använder den gåva du har fått. Det är det ena. Inte hur många gåvor, att du använder den gåva du har fått. Och att du är trogen i det lilla. Han är inte intresserad av om du blir kändis och får vara i stora sammanhang. Det står i liknelsen här. Kom in i den Herrens glädje för du har varit trogen i det lilla. Det är det Gud värdesätter, trohet i det lilla. Ska vi ta och be tillsammans? Tack Jesus för att du har skapat oss underbart med de unika gåvor vi har alla fått. Jag ber dig att vi alla ska upptäcka våra gåvor. Att vi ska vara villiga att använda gåvorna, inte för att själva bli någonting utan för att tjäna dig. Tack för alla gåvor som finns i den här församlingen. Jag ber att de ska blomma. Jag ber att olika medlemmar ska hjälpa varandra, stötta och uppmuntra varandra att utvecklas och börja blomma ändå mer. Tack för att du har användning för oss alla. Inte trots våra misslyckanden, utan ibland på grund av våra misslyckanden så kan vi använda oss på ett speciellt sätt för att möta andra människor som också har misslyckats på olika områden i livet. Jag ber dig att det här ska bli en församling där inte bara vissa gåvor blommar utan där många gåvor, alla de gåvor du har gett oss, får blomma. Amen. Hör ni, när ni går ut härifrån så på ett bord snett till höger där så finns det ett papper som jag vill att ni alla ska ta. Där kan ni göra en gåvoprofil. För att du ska bli medveten om vad har jag egentligen för gåvor. Så alla de här 20 olika gåvorna jag har tagit upp finns här. Och så finns det en skala, en femgradig skala. Har du mycket av den här gåvan sätter du kryss här längst ut under femman. Har du lite grann sätter du en tre. Har du inte alls den här gåvan sätter du en etta. Så får du en profil här. Och så kan du tydligt se vad det är för gåvor Gud har gett dig. Och det bästa är när du väl har fyllt i den här. Visa det för någon som känner dig. Och säg så här tycker jag att de här gåvorna har. De har jag inte. Vad tycker du? Så kan du få en annan människas synpunkt också. Där på det bordet där så finns det också min senaste bok som kom ut för någon vecka sedan som heter Leva och älska livet ut. Det är en bok med stor igenkänningsfaktor. Du kommer känna igen dig för jag tar upp väldigt många olika saker. Där finns flera kapitel om hur man upptäcker sina gåvor. Att du platsar i Guds A-lag. Du ska inte sitta på avbytarbänken. Det finns en hel del hur man får ett rikt och meningsfullt liv. Du som är förälder, du kan få en hel del råd hur man lyckas som förälder. Det finns en hel del råd hur man får ett lyckligt äktenskap. Det finns också en del om hur man blir världens bästa mormor, morfar, farmor och farfar. Och lite andra saker. Finns där nere, kostar 200 kronor. Du kan antingen betala kontant eller swisha. Tack för att ni har lyssnat och fortsätt gärna att prata lite grann om det här vid kyrkkaffet. Inte bara om väder och vind. Tack ska ni ha.